Om ni tycker att ljudkvaliteten är sådär i den här podcasten idag så har ni helt rätt. Det är sånt man får ta när man hittar gästen för dagen i ett öppet hav simmande i en våtdräkt. Innehållet är ändå väldigt bra.
Det här är Snabbbanan. Jag heter Ola Strömberg. Han som ni har kommit för att lyssna på heter Mikael E. Rosén. Välkommen.
Tack för det, Ola.
Nu ska vi prata simning. Vi börjar med att prata lite elitsimning eftersom du är förbundskapten för öppet vattenlandslaget. Första frågan är, när får Sverige sin första öppet vattenstjärna och vem är det?
Ja, det beror på hur man definierar stjärna, men jag tycker att vi har en tjej som gör riktigt bra grejer. Hon har valt att lämna det trygga skånska hemmet och stora delar av året har varit i Sarbyken där man pratar öppet vattensimning till maten efter träningen. Det är en stor skillnad för henne som tränade med sin mamma ensam i Trelleborgs badhus. Om man räknar poängplats på en världscup eller ett OS sådär, då avslöjar jag framtiden där. Men vi har en till som har satsat rätt bra på öppet vattensimning nu i 2 år. Det är Gustav Edenborg, Järfälla, som har kommit nya på junior-VM. Och det är ganska stort. Sverige lyckas inte vara så bra på junior-bassäng heller.
Och vad är största skillnaden för då Ellen till exempel att simma i Sarbyken jämfört med att köra hemma? Förutom att det är ett annat land och att hon har en ny tränare.
Ja, hon simmar tillsammans med 5 stycken som har tävlat eller tävlar på internationella mästerskap i öppet vatten. Då. Så det är det mentala gamet. Och de har en simmare eller 2 simmare som kör 100 fritt, 200 fritt och sådär. Och det är alltså en dominans mot den öppna öppet vattengrenar och distansgrenar. Det tror jag inte vi har i så många klubbar här hemma i Sverige.
Och varför har vi inte det här i Sverige?
Man skulle kunna gå tillbaka till 1997. Det var ett VM i Skandinavien till exempel. Då hade Sverige, det var Sverige i rankingarna som fanns då. Det var den grenen som Sverige hade den bästa trean i, män eller kvinnor. Det var 1500 fritim herrar. 13 kille på den världsrankingen, grenas världsrankingen. Då. Då 13 kille på den rankingen var jag på svensk. Jag var trea på SM då. Sen dess har det färre och färre som har simmat. Man gör ungefär samma tider idag som då. Så det är någon som har simmat så snabbt som Jonas Lundström gjorde det här året efter det på SM. Och världseliten har bara gått snabbare och snabbare. Däremot har väldigt många talanger kört 100 frisim, 200 frisim, fjärrsim på damsidan eftersom vi har haft starka profiler i Alshammar, Kammerling och
Och varför är det så? Är det tränarnas fel? Är det brist på bassängtid? Är det simmarna som är lata och vill ha snabba kickar?
Jag tror det kan vara så här att det är ett litet land och vi får liksom välja vad vi välja och välja. Vi kan inte riktigt välja vad vi ska bli bra på. Så man, jag tror det kan gå lite mycket styrs av intresse. Det betyder mycket att man har profiler som visar vägen och talar om att det här är coolt. Sara Sjöström lockar förmodligen många till simningen och visar att det går. Och förhoppningsvis så väljer några av dem att simma längre distanser också.
Och i din roll som förbundskapten för öppet vattenlandslaget, är ambitionen att samla så många som möjligt att träna ihop i Sverige eller utomlands? Eller är det mer individuell satsning?
Ja, det visar sig att det som avgör om man kan prestera på öppet vatten lite bättre i snitt än vad man borde göra. Det blir inte riktigt samma resultatordning som när man drar deras 1500 tider eller deras 5000 tider i bassäng. Utan simmar man i öppet vatten då är det mycket att man ska kunna positionera sig, man ska kunna tåla lite stryk. Om man ska kunna pejsa sig på ett annat sätt än man kan göra i bassäng. Det är lättare att pejsa sig i bassäng. Simmar en boja och sådär. Det är tävling det som snabbast förbättrar. Och en tävling där man försöker och ha en agenda man ska göra. Man har en plan för man ska simma. Och sen utvärderar man den planen efteråt. Och ser vilka beslut man tagit och hur kan man göra det bättre nästa gång. Så tävling är att prioritera då. Och tävling internationellt utan våtdräkt de som är haft iväg på internationella tävlingar, de har klarat sig bra i den mån att de har gjort ett bra jobb, analyserat sina lopp bra.
Mm. Och hur mycket måste man träna för att bli världsklasssimmare? Om man säger världsklass, kanske topp 12 eller topp 15 i världen på öppet vatten?
Guff, det där är... Ja, man måste ligga långa perioder på 30 timmar i veckan. Där ungefär där ligger folk och kör. Man kör kanske 25 000 eller 25 timmar i veckan upp till 100 000. Och då kan vissa pass vara till exempel att man kör 12 000 och den sista 1500 ska vara fort. Det är ett exempel. Men man ligger på en hög volym och måste komplettera med styrketräning i axlarna och i core som gör att man inte går sönder.
Och hur mycket är träning i öppet vatten jämfört med träning i bassäng för de bästa?
Ja, det visar sig. De jag har pratat med, de kör väldigt olika. Vi har Allan Dostarm och han bor i Bahia i norra Brasilien och han kör väldigt mycket öppet vatten. Han kör långpass på helgen och långpass man får med idag. Sådär. Men det är fortfarande en ganska mycket bas i bassäng. Men han kör i vissa perioder hälften av simningen i öppet vatten. Sen har vi de som nästan bara tävlar utomhus i öppet vatten. Då. Ja, jag tror det är viktigt att man tävlar till sig den erfarenheten att man ligger och tränar på. För det blir inte det är mer likt, för att det ska bli riktigt tävlingslikt, då måste man vara på klunga i en flock och försöka simma. Och det är det som är det svåra. Det är svårare inte i sig att simma i öppet vatten.
Om man då går från öppet vatten eliten till öppet vatten motionär eller elitmotionär. Vad är det största misstaget som du har sett i din roll som coach när någon ska simma i öppet vatten?
Det finns några generella misstag och dels är det många som tar i lite för mycket rent biomekaniskt, att man tar i för mycket. Det finns studier på University of Colorado där man har lagt märke till att de simmare som är lite krattiga gärna tar i mycket mer per armtag. En van simmare försöker hushålla lite mer med resurserna. Det är nummer ett. Och sen för många som kör triathlon, då kollar man på klockan efter simningen. Och så tänker man, järnspikar, jag hade 1:15, jag skulle ha 1:10. Och så man butter hela dagen. Och sen efteråt så kanske man tittar på resultatlistan och förutsättningarna. Och så kanske man kommer fram, pluggar in klockan i datorn och säger att jag simmar mycket för långt. Så det var egentligen en rätt bra form. Jag gjorde en bra insats på simningen. Men då har man gått och varit pulken hela dagen för att man har gjort ett dåligt val och lite för mycket på klockan.
Och om man ska börja med öppet vatten och börja träna för det, hur mycket träning behöver man för att gå från att vara en okej bröstsimmare, en dålig frisimmare och sen vill man simma Vansbrosimningen till exempel?
Ja, jag tror att det är väldigt olika beroende på vad man har för förutsättningar. Det kan vara vissa som är väldigt stela i axlarna, som om man har klähängen kvar i båtdräkten. Då kan det vara svårare att orka simma en hel längd, till exempel 400 meter i båtdräkt. Men om man jobbar på och försöker minska den här åtgången av kraft per distans, då kan man nog göra det ganska snabbt förutsatt att man får till landningen. Så jag fick ett brev idag, det är 6-7 veckor kvar till Stockholm 3, och han vill köra och simma 1500 meter, och det är inga problem. Bara man dyker tre gånger i veckan och försöker göra det på ett bra sätt och kanske ha en viss självinsikt i sina motoriska rörelser.
Och om man inte har möjlighet att träna i öppet vatten innan man ska köra en triathlon eller swimrun eller liknande, kan man efterlikna det på något sätt i en bassäng, och i så fall hur?
Ja, men det finns lite olika sätt, men det stämmer väl att man ska försöka simma i våtdräkt, och om man inte simmar i våtdräkt på tävlingen. För det kan vara så att man dör sig av våtdräkten, den tänker till lite runt bröstet och man känner sig lite ihopklämd och lite, kan utveckla panik i vissa fall. Och det är bättre man gör det på träningen på tävling.
Och om man börjar träna för att klara av ett längre öppet vattenlopp, ska man träna med en förening? Ska man träna själv? Ska man hitta en privattränare? Vad är det för och nackdelar, tycker du?
Ja, den absoluta fördelen att träna med andra, träning eller med kompis eller med någon som hjälper till, det är att man är säker. Det kan ju i värsta fall hända någonting. På värsta fall, vi hade en simmare i Stockholmsområdet som blev påkörd av en vattenskoter för några år sedan här. Det är sämsta möjliga outcome. Men det absolut roligaste och säkraste att köra med ett gäng.
Och du tränar ju både de som är väldigt duktiga och de som är noviser. Vad är största skillnaden som coach att träna vuxna till exempel jämfört med ungdomar?
Jag tror att de största skillnaderna finns inte i åldern, utan den finns i personligheten. Jag ser otåliga ungdomar, jag ser otåliga vuxna. Jag ser överambitiösa ungdomar, jag ser överambitiösa åldringar. Och jag ser slarviga och underambitiösa ungdomar och åldringar också. Men skillnaden är att det är så mycket högre krav på prestation för någon som ska ta steget in i världseliten än för någon som ska genomföra en Ironman eller en Vidarösternskimning och sådär. Det är väldigt höga krav på internationella scenen nu. Till exempel 40 år sedan ungefär, då var Gunnar Larsson en av stjärnorna. Men på den tiden tog 4-5 länder nästan alla medaljer på OS i simning till exempel då. Och då, nu för tiden så är det, vi har Tunisien, vi har Danmark, vi har Norge, vi har Sydkorea. Vi har massor av länder som presterar och gör det bra. Och den konkurrensen gör att det räcker inte med att göra sitt bästa. Man måste ha oerhört bra genetik och kanske göra någonting som är ännu bättre än sitt bästa.
Om man pratar om att göra någonting extra, hur utbrett tror du att doping är inom simning?
Ja, det finns ju de som säger att de som har tyckt att det finns olika länder eller olika landslag som har kört med tid och så. Men jag tror att nu för tiden är så pass lättillgängligt så att jag tror det är på individnivå. Och även här tror jag det kan förekomma i många olika landslag.
Om vi går vidare till den nya inom citattecken sporten swimrun,
Ja.
som är väldigt hypad och i alla fall om man följer sociala medier så håller alla på med
Ja.
det. Är det att rekommendera för en vanlig motionär?
Ja, kanske inte de största extremloppen. Jag tycker man ska börja. Jag har tränat en kille i vinter. Han har varit aktivt passiv i 20 år och bara jobbat och pysslat med barnen och sådär. Sen började han träna och springa lite grann och så körde vi en kort swimrun som tog 1,5 timme. Vi kanske inte körde ihjäl oss, vi körde ganska hårt, men det var nära naturen och det var en bra upplevelse för honom. Sen när man snackar om de här loppen som är 7-8 timmar, då kan man ju försöka tänka sig för 2 gånger innan man gör ett sånt helt otränad. Jag känner till exempel en kille som kom från otränat läger och gjorde den dittills långsammaste svenska klassikern, eller svenska triathlon, loppet över full distans. Han körde i Kalmar för 16 timmar och 16 sekunder. Och det var förmodligen föga hälsosamt, men han lider inte av det idag i alla fall.
Nej, och så motionsidrott ska ju vara för hälsan, medan däremot kanske elitidrott i många fall inte är speciellt nyttigt.
Nej, många fall nej. Men det finns de som säljer och klarar det bättre och de som har bättre stöd än andra, men nej, du har helt rätt där.
Avslutningsvis, svensk simning jämfört med andra länder, vad är vi duktiga på och vad är vi mindre bra på?
Ja, jag tror vi är hyfsat duktiga. Vi har en hyfsad struktur i förbundet och vi har vi skickar gärna ut simmare för att plocka med sig rutin hem. Det svenska simmare Jenny Johansson och Michelle Coleman har åkt till Australien flera gånger och flera av landslagssimmarna har varit i USA och tränat. Simon Sjödin och Stina Gardell har gått på college. Så det tror jag är en bra grej, att man provar på något annat. Sen tror jag att det finns en väldigt, väldigt stor offervilja utomlands. Till exempel killen jag gick på college med, han gick upp 03:45 fyra månader i veckan. Hela high school, simmade två timmar, gick vidare. Morgonsamling på skolan, skola. Sen simmar han två timmar efter skolan hela tiden. Och det där är någonting som om man samlar ihop till 22-23 timmar som högstadie- och gymnasieelev. Det tror jag inte görs speciellt ofta i svenska simkulturen. Och det kan göras på olika sätt såklart. Och det kan ju vara, skulle kunna vara för mycket, men offerviljan fanns i alla fall.
Och vad är största skillnaden idag jämfört med 20-30 år sedan träningsmässigt?
Den tror jag finns. Där har man insett att tekniken gör en större teknik, pulsering av träningslära, lite olika former av styrketräning. Det gör att folk simmar fortare idag. Mm. Så det, utvecklingen går framåt och det är bara att hänga på tåget om man... Och man får göra allt för att hänga på det om man ska fortfarande placera folk i internationella finaler.
Om vi avslutar med två stycken tips. Det första tipset från dig, Micke Rosén, till en motionär som vill simma så fort som möjligt oavsett om det är swimrun, triathlon eller öppet vatten. Vad är ditt bästa tips? Du får bara ge ett.
Vik tid i grupp. Simma ofta tillsammans med folk som man kan bolla simningen med.
Och ditt bästa tips för någon som nu är 14 år gammal och funderar på, är det värt att lägga ner 22 timmar i veckan på att bli en duktig simmare? Hur ska jag då göra?
Då ska man skaffa sig en nära mentor, en tränare förslagsvis. Då, så, och börja prata med tränaren i en rum och försöka sätta ord på hur bra du vill bli och fråga hur man gör. Förhoppningsvis så snappar tränaren reda på den här tråden och annars kanske testa någon annan och prata med. Men skaffa en mentor.
Nu har vi 20 minuter intressant samtal med en av Sveriges största simnördar. Det säger jag med värme, Micke.
Tack, tack.
Vi skulle kunna prata i en och en halv timme. Och det kanske kommer en sån premium podcast som ni får ladda ner och köpa hem för ett par hundringar. Men jag är nöjd med de här frågorna. Är det någon fråga jag har missat, tycker du?
Nej, det var ett bra kraft på ytan.
Ja, och vem ska jag intervjua tycker du nästa gång?
Ja, kanske Sveriges första junior-EM medaljör, Gustav Svedenborg, när han kommer hem från junior-EM i schweiziska tennis då.
Då gör vi det, om han lyckas väl, eller om han inte lyckas väl, så tar vi en pratstund med honom.
Jag tror han kommer göra bra grejer.
Spännande. Mikael Rosén, tack så mycket.
Tack, tack. Hej.
Ja, det är vi nöjda med.
Ja, fantastiskt. Ja.